Ja, predikan ska försöka begränsa mig lite idag, för vi har ju församlingsmöte också. Och sen har vi ju nattvardsfirande, och jag tänkte att det jag säger nu, det går direkt in sen i själva nattvarden också. Det hör ihop så att säga. Så det blir i ett här. Jag funderar lite grann på den här söndagen, och det var ett bibelord och ett tema som kom till mig. Jag predikade över det här förr, inte exakt samma predikan är det inte. Det är en lite annorlunda predikan. Men temat är samma, och det är att inte oroa sig eller att inte bekymra sig. Och det tänkte jag predika över idag innan vi går in i nattvardsfirande här också. Och det hör ju ihop, för att nattvardsfirandet är ju en påminnelse att det som egentligen behöver oroa oss och bekymra oss som mest, det bekymret finns inte längre. Synden är besegrad, djävulen är besegrad, döden är besegrad. Så det är det största utav allt. Så det är egentligen räcker det ju där. Men jag tänkte vi ska titta lite grann på några bibelord också. Jag vet den historia om en man som bekymrar sig väldigt mycket. Jag vet att jag berättade den förr. Det gjorde jag i alla fall förra gången jag predikade över det här ämnet. Men jag tar det igen. Världen ska ju frälsas genom upprepning, säger de. Jag vet inte om man blir frälst av historier, men av bibelord och predikningar i alla fall. Men det var en man som oroade sig väldigt mycket. Han hade stora bekymmer. Och det som vi också har. Jag tänkte på det att varje morgon så tycker jag man vaknar med att man bekymrar sig över någonting. Har du varit med om det? Eller varje natt när du vaknar. Direkt man vaknar så kommer det några tankar och så blir man bekymrad. Man har svårt att somna om. Och jag vet inte om det har ökat med åldern eller hur det är. Men jag tycker det är väldigt vanligt. Så att orsaken att jag talar om det här också, det är just att jag känner att det här berör mig väldigt mycket också. Så det är väldigt personlig predikan. Men den här mannen i alla fall, han hade väldigt mycket bekymmer. Kanske mer än de flesta. Så han tyckte det var så jobbigt, så han bestämde sig för att han skulle anställa en. Och det var en bra lösning. Som tog bekymren, som bekymrade sig åt honom i hans ställe. Det är ju fantastiskt om det går att göra så. Så han skrev ett kontrakt med en man för 1 miljon kronor. Skulle han betala. Och han skulle få det i månadslön, 1 miljon. Så det var inga småpengar. Och de skrev kontrakt och alla papper var färdiga. Och den här mannen lovade att bära bekymren då, och ta dem, så slapp den här mannen bekymren. Men sen kom den här mannen på som hade skrivit på här nu då, och skulle få det här jobbet. Att det här är ju väldigt mycket pengar. Så han frågade den här mannen, vad ska du få alla de här pengarna, den här miljonen varje månad ifrån? Då sa den här mannen snabbt, för det var ju uträknat. Det är ditt bekymmer. Så det är väldigt smidigt om man kan lösa det så. Ja, så är det. Vi ska läsa ett välkänt bibelord. Och det är Matteus 6. Och vi ska börja redan från 24 versen där. Och så läser vi. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? En aln, vet ni hur långt det är ungefär? Man räknar en halv meter, ja, ungefär. Mm. Så det är inte, ja, så man kan inte lägga någonting till sin livslängd, säger Jesus här. Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Tack Jesus för ditt ord som vi får läsa idag. Och tack att du är med den här stunden, det jag ska säga och när vi firar din måltid nu också. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, betydelsen av att se på liljorna eller se på fåglarna, det i grundtexten så betyder det studera noga. Studera noga. Studera noga naturen, hur den är, hur den fungerar, hur det hänger ihop. Och det är väldigt fascinerande att se på naturen, det tror jag vi alla tycker. Men det är också intressant att se just det som Jesus säger här. Till exempel fåglarna då, de bekymrar sig inte mycket, kanske ingenting egentligen. Och man tycker de borde göra det kanske ibland, men det verkar som allt bara det flyter på, även om det finns väldigt mycket faror och allvarliga saker kan hända. Det är lika med blommorna, de kommer, de växer, det varje vår så exploderar naturen och så här och löven spricker ut och det liksom bara det fungerar, det rullar på för Gud har skapat det så. Då säger Jesus att vi behöver ju absolut då inte bekymra oss, som är liksom egentligen skapelsens krona som Gud har skapat. Och ändå så bekymrar vi oss så oerhört mycket för väldigt små saker egentligen. Thomas Sjödin har ju skrivit en andaktsbok som är ganska ny, kanske högst ett år. Är det någon som har läst den eller läser i den? Det är en sån där för varje dag. Och jag läser kanske inte varje dag, men jag läser ibland i den. Och ibland läser jag flera dagar i sträck. Men den är väldigt lättläst och väldigt, vad ska man säga? Man blir väldigt välsignad när man läser den, så skulle jag kunna uttrycka det. Och han skrev en dag om just det här med bekymmer och oro. Och jag liksom tog till mig det väldigt mycket. Och han sa bland annat så här, jag ska citera ett par meningar som han skriver. Och du kan lyssna noga på det här. Den Gud som har löst så många kniviga situationer innan, som är känd för det, är närvarande i ditt liv nu. Ta ett djupt andetag där. För om Gud är hos dig nu är allt möjligt. När morgondagen gryr eller den framtid du fruktar kommer, så kommer samma Gud att vara där också, innan du är där. Och så säger han något väldigt bra här, två meningar till. Jesus kommer alltid emot dig från framtiden. Och eftersom han redan varit i det som nu skapar ängslan, så kan du överlåta det till honom. Fantastiskt. Jesus har redan varit i framtiden. Det jag oroar mig för, där har Jesus redan varit. Och han möter oss från framtiden. Så det jag oroar mig, det liksom Jesus har redan varit där. Ja, det är helt fantastiskt. Han var med oss bakåt. Han är med oss här och nu. Men också i framtiden, evigheters evigheter. Så därför kan jag möta framtiden med tillförsikt. För Jesus har redan varit där. Han möter mig från framtiden. Så det är lugnt. Han har allt i sina händer. Han har allt under kontroll. Jesus talar om att hedningarna söker efter det här. Alltså de som inte, egentligen är det de som inte är judar. Men man kan säga att alla som inte dyrkar Israels Gud eller tro på Jesus. De kan man kalla då för hedningarna, de Jesus menar. De söker i andra saker, avgudar. Och Jesus börjar ju den här texten med att varna för mammon. Det är ju pengarnas makt och det var ju en stark avgud. Det var det på den här tiden och det är det idag också. Att människor söker i andra saker sin trygghet, sin tillfredsställelse. Och då kommer det avgudar, sånt som är före Gud eller före Jesus i mitt liv. Det är ju en avgud. Och då är pengarna kanske det tydligaste exemplet på en avgud som styr väldigt många människor. Och det skapar oro och ängslan och fruktan. Vi kan inte bygga vårt liv på något sånt skört som pengar och ekonomi. Det splittrar sinnet. Oro, det finns ett grekiskt ord, merimnao heter det. Och det är indelat eller sammansatt av två ord och det betyder just splittra sinnet. Alltså det grekiska ordet för oro, splittra sinnet. Och det här har vi alla erfarenhet av, hur splittrade vi blir när vi oroar oss och bekymrar oss för saker. Vi vet också att oro och bekymmer, när det blir väldigt, väldigt mycket överdrivet, det orsakar fysiska problem och även psykiska problem. Det är väldigt mycket sjukdomar idag som är orsakade av stress. Det vet vi. Och vi vet vad oro och bekymmer gör med hjärtat. Vi vet vad det gör med blodtryck. Vi vet vad det gör med magen. Och jag tror vi alla vet om det här väldigt tydligt. Så det är ingenting positivt med den här överdrivna oron, överdrivna bekymren och ängslan. Det är det som Jesus varnar för här. Och sen är oro också totalt meningslöst. Vi kan inte bli hjälpta av att oroa oss. Och det förlänger inte heller våra liv, som Jesus sa. Inte en aln kan vi förlänga. Inte en halvmeter kan vi förlänga av vårt liv. Hebreerbrevet 4 och 16 ska vi läsa. Och det står det så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Frimodigt kan vi gå fram inför nådens tron och i rätt tid kan vi få hjälp och barmhärtighet. Det är ett fantastiskt löfte som Bibeln ger. I rätt tid kommer Gud. I rätt tid vill Gud hjälpa oss. Han kommer aldrig för sent utan han kommer i rätt tid när vi litar på honom och förtrösta på honom. Vilket fantastiskt löfte att hålla fast vid. Det skulle jag vilja uppmuntra dig med. Vi får lära oss att ta ett steg i taget. Och inte tänka så mycket på det som ligger framför. Alltså att lära oss att lita på Gud i allt. Det handlar inte om att vara helt bekymmersfri. Och inte bry sig någonting. Utan god planering är ju viktigt också. Det skulle man också kunna hålla en hel predikan om. Så det är inte fel. Men det är inte samma sak som att bekymra sig överdrivet. Och jag tänker på det här att lita på Gud. Vad Gud har lovat. Att Gud förser för varje dag och för varje ögonblick. Jag tror ni alla här kommer ihåg den här berättelsen. När Israel lämnade Egypten. Och så vandrar man genom öknen till löfteslandet. Och det står i Moseböckerna kan man läsa om det här. Från andra, tredje, fjärde och femte Moseboken. Sen kommer man till Josua-bok. Då går Israels folk in i löfteslandet. Men det var en väldigt, väldigt lång period som man var ute i öknen. Hur länge var det? Kommer du ihåg? 40 år, ja, precis. Men övergav Gud Israels folk under de här 40 åren? Nej, aldrig. Man har ju räknat ut, nu har jag inte i huvudet här riktigt, för det är väldigt spontant jag säger det här. Men man har räknat ut hur långt det skulle gå och gå den här sträckan som är den genaste från Egypten till Kanans land. Då skulle det inte vara speciellt lång tid. Men nu tog det 40 år, alltså massa omvägar och krumbukter. Varför? På grund av att Israels folk inte litar på Herren. De gjorde uppror och de misstrodde Gud hur många gånger som helst. Det var hela tiden en massa problem. Men Gud försåg. Och de undrade hur de skulle få mat och de skulle få vatten och så vidare. Men Gud försåg. Och ett sätt som Gud försåg på ett fantastiskt sätt, det var ju det här med mannat från himlen. En bild på Jesus, han är ju brödet från himlen. Han säger det själv, jag är brödet från himlen. Gud sände manna. Och de samlade upp ett bröd som var väldigt, väldigt speciellt. Sen kom det också vaktlar. På kvällen kom det vaktlar och på mannat på morgon. Och så skulle man ut och samla ihop det här mannat. 40 år livnärde sig de på detta. Helt fantastiskt. Det var ju verkligen ett under varje dag. Eller flera under. Och de fick tillsägelse att de skulle samla ihop. Det var ett visst mått de skulle samla ihop. Och de som samlade mer, det blev ändå det som det här måttet var från början. Och de som samlade mindre, de fick samma mängd. Det var ju också fantastiskt, ett under också. Så det blev lika för alla. Men det fanns några män här som var viktigt att följa. Och det var att de inte skulle spara för morgondagen. Det gällde för idag. Och det är en fantastisk bild att inte oroa sig och bekymra sig för morgondagen. Men hur var det med Israels folk? Jo då, det var flera som var ute och samlade. Och sen sparar man för morgondagen. Och vad hände med mannat då, dagen efter? Ja, då var det mask i mannat och så luktade illa, står det. Det gick inte att spara för morgondagen. Utan det var färskt bröd för dagen som gällde. Och så är det också i ditt och mitt andliga liv. Att vi måste leva för idag, här och nu. Idag är Herren med oss. Vi behöver inte oroa oss för framtiden. Gud har varit där redan, han möter oss i framtiden. När det var sabbat, då skulle Israels barn samla för två dagar. Alltså på kvällen innan sabbaten, då var det dubbelt upp. För de skulle inte samla manna på sabbaten, då skulle man vila. Men vad gjorde en del av folket ändå? Det står, man blir full i skratt när man läser. Jo då, det var en del som var ute och samla, eller leta manna på sabbaten också. Men det står då att de hittade ingenting. Nej, det var ju klart de inte gjorde. Så vi är så där, vi människor. Vi har svårt att lita på Gud. Max Lucado, en författare och pastor. Han skriver så här om orons packsäck. Det som vi har, eller ryggsäck eller vad vi ska kalla det. Som vi går och bär på. Den är tung, säger han. Den är otymplig. Den är ful. Den är repig. Den är svår att få grepp på. Den är irriterande att släpa på, omöjlig att släppa ifrån sig. Ingen vill ha dina bekymmer. Ingen vill ha dina bekymmer. Men så finns det någonting fantastiskt, och vi ska läsa det också. 1 Petrus 5, 67, när vi går in på texten inför nattvarden här. 1 Petrus 5, 67. Då står det så här. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Alltså att lita på Gud. Så ska han uppböja er när tiden är inne. Och så kommer det. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Det är en som tar emot bekymren och oron som vi går och bär på. Ingen annan gör det. Men en har lovat att göra det. Och vi får kasta dem på honom. Och då får vi känna hur den här ryggsäcken lämnar oss. De här tyngderna försvinner. Och vi får lära oss att lita på Gud. Han är med oss. Han ska inte överge oss. Utan varje steg vi tar så finns han där. Det är ju fantastiskt. Och då ska vi läsa från 1 Korinthierbrevet 11 kapitlet. 23-28 läser vi. Och då står det så här. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta brödet och dricka av bägaren. Och som jag sa inledningsvis, att vårt allra största bekymmer, det är liksom borttaget. Det vi skulle bekymra oss allra mest för, det har Jesus tagit på korset när han dog för oss. Det är undanröjt, det finns inte mer. Det existerar inte längre. Det är alltså vår skuld, vår syndaskuld som Bibeln säger, som leder till döden, som alltid leder till döden. Men det är borta, det är utplånat. Det finns inte mer. Alla våra fiender som vill döda oss, så att säga, de är avväpnade. Djävulen och hans demoner, allt. Skulden som vilar över mänskligheten, det är avväpnat. Det finns inte någon kraft i det. Det finns ingen fördömelse hos den som är i Jesus Kristus. Och det är det allra största bekymmer som mänskligheten har. Och det är det som ställer till de stora grundläggande problemen i livet hos människan. Och det är det här man längtar efter, att alla människor skulle få se, alla människor skulle få uppleva. Det börjar hos mig, att jag får se det här, att jag får uppleva det här. Och sen får jag liksom vara en som för vidare det här till andra människor. Peka på att Jesus, han har tagit min skuld, han har dött för mig. Han har utplånat min synd. Det finns inte mer, den existerar inte mer. Djävulen är besegrad, döden är besegrad. Tänk vilket fantastiskt budskap. Och då är allt det här andra som vi går och bekymrar oss för och oroar oss för. Det är bara små saker, krusningar. Det är ingenting som kan rubba på det här som Jesus har gjort. Och sen så fantastiskt också att han har ju lovat att vara med oss i allt. Alltid är han med oss varje dag. Så det får vi lita på. Det får du påminna dig om nu när du tar brödet och dricker vinet. Säga tack Jesus att du har frälst mig. Att du har dött för mig. Tack att du har utplånat min synd. Och tack att du har tagit av den här skuldbördan. Och tack att jag inte behöver bekymra mig. Tack att jag inte behöver oroa mig mer. Amen. Jag ska be Anders komma fram också. Ska han hjälpa mig här och dela ut brödet och vinet. Och vi läser att medan de åt tog Jesus ett bröd, står det. Och efter att ha läst tackbönen bröt han det och sa och gav det åt sina lärjungar. Tag och ät, detta är min. Tack Jesus att du var villig att bryta sönder för våran skull. Och tack att vi får fira din måltid nu. Och vi får minnas vad du har gjort, Herre. Och tack att det är någonting som gäller idag och gäller evigheternas evigheter. Tack att vi får kasta alla våra bördor på dig, Herre. Allt som tynger oss, det får vi kasta på dig, Herre. Tack att du är i framtiden och du möter oss i framtiden, Herre, och tack att vi inte behöver ängslas eller oroa oss för vad som ska ske imorgon eller ske nästa dag, Herre, utan vi får leva här och nu i tacksamhet och glädje, Herre. Tack att du alltid är med oss och tack att du vill hjälpa oss och bära oss när det känns svårt, när det upplevs svårt, så är du där och då bär du oss och hjälper oss. Och när vi möter saker som kan verka svåra, då ger du den nödvändiga kraft vi behöver för det tillfället. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Jesus sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Och sen står det att Jesus tog en bägare. Och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Be dig Anders, tacka Jesus.
Ja, tack Jesus Kristus, tack för att vi får
ja, Herre.
Och samlas i ditt namn.
Ja, Jesus Kristus.
Där har skrivit också att två eller tre samlade, där är du mitt ibland. Tack för att du är här, så är det heliga.
Ja, Jesus. Tack Jesus.
Fullständigt rena blir vi. Vi blir inte bara rena lite grann utan fullständigt rena.
Ja Jesus.
Med vår Gud och
Fader. Jesus.
Tack vare dig Jesus.
Tack Jesus Kristus.
Du ska äran i allt.
Jesus.
Jag ber sina varje människa.
Tack Jesus. Tack Jesus.
Jesus, du ser
tack Jesus.
Allt.
Tack Jesus. Tack Jesus.
Tack för att vi får lägga av detta på dig.
Tack Jesus. Jesus.
Tack för att vi får ta på oss ditt ok. Och lära mig, säger du Jesus. Tack Jesus.
Tack Jesus.
I Jesu namn. Amen.
Amen Jesus. Amen Jesus. Vi tackar dig Herre. Jesus sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Kristi blod utgjutet för dig. Och när du tagit emot brödet och vinet så kan du säga det, att tack Jesus för att du har tagit mina bördor. Tack Jesus att jag är fri. Tack att jag får kasta alla, allt som tynger mig på dig, Herre, den här stunden. Och undret sker. Kanske du får uppleva en frihet idag, att känna att den här tunga ryggsäcken bara lyfts av dig och du får en ny frid och en ny glädje i ditt liv. Det kan ske här och nu. Det är inget omöjligt. Underbart, vi får komma med en förväntan att Herren är här. Jesus. Det är Anders att dela ut brödet och vinet här.